Det här är P1, Sveriges Radio. En jorden runt resa i yrkesetikens tecken. Vem bär ansvaret för när journalister använder tveksamma metoder?
Vi behöver granskas. Vi får inte vara så ömhudade.
Det här låg ju inom ansvarig utgivares ansvar och arbetsledarens ansvar.
Och som pusselbiten som media tenderar att glömma bort i rapporteringen om ukrainska migrationsärenden.
Jag tror att man är med i media därför att man vill att ens ärende ska få en annan utgång. Vi är ju medvetna om det. Och jag hoppas att reportrarna som gör de här grejerna också är medvetna om det.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till medierna. Journalistförbundets kongress förra veckan kom och gick utan större uppståndelse. Förutom på en brännande punkt där åsikter går isär. En fråga som fortfarande hänger och dinglar som en piñata med oklart innehåll. För vem är det egentligen som bär det yrkesetiska ansvaret när det går fel i arbetet med en publicering? Är det den enskilda journalisten som faktiskt gjort felet, eller är det den ansvariga utgivaren? Reporter Alexandra Sannemalm har i veckan gjort en jorden runt resa i yrkesetikens tecken för att ta reda på hur olika länder ser på ansvarsfrågan. Men hon börjar sitt reportage här hemma i Sverige och på Journalistförbundets kongress där frågan ställdes på sin spets.
Jen fattade ett beslut om klander mot en journalist på en dagstidning som vi publicerade förra fredagen. Och därefter så hade vi kongress i Journalistförbundet.
Det här är Erika Wiman Snell, ordförande i yrkesetiska nämnden, Jen. Deras uppdrag är att initiera debatt om yrkesetik och ta emot anmälningar från allmänheten om någon medlem i Journalistförbundet brutit mot de yrkesetiska reglerna som man är skyldig att följa om man är med i förbundet. Det kan exempelvis handla om att visa extra stor hänsyn mot ovana intervjupersoner eller att inte ta emot mutor. Nämnden har då kunnat fria, klandra eller i värsta fall utesluta medlemmen. Och just det här, ett klander från Jen, ledde till en stormig debatt under förra veckans kongress.
Och då fanns det en motion till kongressen om att avskaffa yrkesetiska nämnden. Och då blev debatten ganska livlig med bakgrund av det klander som hade kommit i veckan innan.
En journalist på Aftonbladet klandrades för en intervju med pappan till massmördaren i Örebro, Rickard Andersson. Den brinnande frågan under kongressen var om yrkesetiska nämnden gått över en gräns och vem det är som ska bära det yrkesetiska ansvaret, den enskilda journalisten eller ansvarig utgivare. Och här gick åsikterna isär. Det fanns de som tyckte att det var rätt av Jen att klandra den enskilda journalisten, som Erika Hedin, vice ordförande i journalistklubben på Sveriges Radio.
Medier har makt. En enskild journalist har också makt. Och vi behöver granskas. Vi får inte vara så ömhudade. Och det betyder att en journalist som faktiskt begår etiska övertramp i jakt på en bra story inte skyr några medel. Agerar man så förstör man för kåren. Och det har vi inte råd med. Gör man ett stort misstag, då får man stå för det.
Och de som tycker att ansvaret bör ligga på ansvarig utgivare i det här fallet. Som Konrad Kronsjö, tillförordnad ordförande i Aftonbladets fackklubb.
Det här låg ju inom ansvarig utgivares ansvar och arbetsledarens ansvar. Och att vi tycker att det är djupt olyckligt att vår reporter klandras för det. För då får han ensam bära ansvaret för det. Och vi tycker inte att det är rimligt i proportion till vad som faktiskt hände i den situationen.
Aftonbladets fackklubb har ställt sig bakom motionen om att lägga ner yrkesetiska nämnden.
Jag tycker att om Jen ska fortsatt kunna klandra enskilda reportrar eller journalister, då behöver man kanske också titta på helheten. För att Jen som den fungerar idag kan bara klandra enskilda medlemmar, så att det blir ett väldigt fokuserat klander. Och jag tycker inte att det riktigt gagnar yrkesetiken.
Men vi enades till slut där i ett beslut om att man ska utreda yrkesetiska nämndens framtid, och fram till den utredningen är klar så får nämnden inte klandra någon journalist.
Ja, det hela slutade med att delar av nämndens arbete sattes på paus.
I praktiken så innebär det att vi får behandla anmälningarna, men vi har bara två beslut att ta. Och det ena är om vi ska fria eller om vi ska lämna vidare till förbundsstyrelsen för förslag om uteslutning.
Men är det då att yrkesetiska nämnden längre då inte har förtroendet att ta beslutet om fria eller klandra, utan därför lämnas beslutet vidare?
Så kan man tolka det.
I Sverige har vi flera instanser dit allmänheten kan vända sig om man är missnöjd med någonting som media gjort. Vi har yrkesetiska nämnden som då kan pröva huruvida medlemmar i journalistförbundet bryter mot de yrkesetiska reglerna. Men det här gäller alltså bara förbundets medlemmar. Är man inte medlem i journalistförbundet omfattas man inte av reglerna och kan således inte prövas. Och så har vi granskningsnämnden som tar upp partiskhet eller osaklighet i radio och tv. Och som medieombudsmannen som prövar ärenden som handlar om publicitetsskada mot enskilda personer. I Norge finns en annan modell där yrkesetiken ingår i det medieetiska systemet.
Alltså medieetiken gäller inte bara i publicering utan i hela processen från insamling till presentation.
Det här är Torbjörn von Krog, journalist och medieforskare.
Och därmed så kan man alltså anmäla till pressens fagliga utvalg om man anser sig vara misshandlad på något vis. Och där är det den nämnd som diskuterar och kommer fram till om det finns skäl att fälla eller inte.
Det här systemet inrättades efter en händelse år 1999 i en liten ort i södra Norge där en flicka blev mördad.
Och då landade liksom helikopterdivision från Oslo med journalister som ville ha bilder av flickan och uppgifter om vad som hade hänt. Och bybefolkningen blev skitförbannade för att de inte lät familjen sörja i fred.
Slagsmål utbröt och människorna som bodde på orten gjorde vaktlistor där de turades om att vakta de anhörigas hem mot journalisterna.
Och detta ledde till en debatt om, ska vi ha det så här? Kan inte journalisterna lugna sig och förstå?
Journalisternas agerande utreddes. Och utredningen visade att journalisterna helt släppt sina moraliska normer i jakten på att få den bästa storyn om den mördade flickan. Efter 2 års diskussion i pressens fagliga utvalg, motsvarande Sveriges MO, landade man i det system som finns idag. Att arbetsmetoden alltså ingår i det medieetiska systemet. Vad händer då om man som journalist bryter mot de här reglerna?
Normalt är det utgivaren på redaktionen som står till svars. Men det är också så att jag har en känsla av att när kritik riktas så drabbar det även journalisten som har varit med, att man bortser inte från hur denna har agerat eller så, utan den får också komma till tals i detta. Något som vi inte kan ta i Sverige, det är ju det här med dold kamera. Och det har ju varit ett fall med det som har gått uppåt i rättsväsendet om att det finns ett hål så att säga i svenska statens skydd av medborgarna, att man inte kan på något vis anmäla detta. Och ett sånt skydd har de då i Norge, för där kan man känna sig felaktigt behandlad och få det saken behandlad.
Hello?
Buonasera.
Buonasera.
I Italien har man ett system som ser väldigt annorlunda ut mot hur det ser ut i Sverige. Laura Aprati jobbar på det italienska public service-bolaget Rai News och har varit journalist i över 30 år.
In Italy we have such a Albo.
För att få kalla sig journalist i Italien måste man först och främst ha en journalistutbildning. Och sen måste man ingå i det nationella offentliga journalistregistret, ALBO, som uppfördes 1963.
You need to follow all the rule, the statement of the association.
Och för att få ingå i ALBO-registret, ja, då måste man klara en rad olika prov som både handlar om etik och allmänbildning. Men det slutar inte där. För att sen få vara kvar i ALBO behöver man årligen betala en avgift på 100 euro. Och vart tredje år behöver man genomgå en slags prövning.
We need to do these courses. It's important. I just do one about the use of artificial intelligence.
Man måste få minst 60 poäng på proven och minst 20 av dem måste handla om etiska regler.
To remain inside the association.
And what happens if you don't pass the tests?
Maybe we can do it this way and you have another 30 days to, you know. If you don't do it, you are out. Okay?
Om en rapportering bryter mot de etiska reglerna finns några olika repressalier från journalistorden. Den värsta är att bli avstängd från ALBO, vanligtvis 5 år. Man kan också bli avstängd på livstid, men det är väldigt sällsynt. Ni ska göra då en utredning. Vem är det som ska göra den här utredningen?
Det kommer vara ett uppdrag som kommer från förbundsstyrelsen till vårt kansli.
Vi ska tillbaka till Sverige och ordförande i yrkesetiska nämnden, Erika Wiman Snell.
På Journalistförbundet som får i uppdrag att utreda det här. Och sen ska det också ut på remiss, är det tänkt, till klubbarna runt om i landet.
Och när förväntas utredningen att vara klar?
Vi hoppas att den är klar till årsskiftet.
Det är ganska lång tid.
Vi har många klubbar som ska få tycka till.
Och hur ser det ut under tiden då?
Ja, vi kommer ju fokusera på det här andra delen kanske av yrkesetiska nämndens uppdrag. Det vill säga vi håller på att bygga upp ett yrkesetiskt nätverk som ska se över de yrkesetiska reglerna. Och vi kommer fortfarande att debattera både internt och externt kring yrkesetiken under tiden.
Ja, utredningen ska alltså se över hur nämnden prövar överträdelser av yrkesreglerna. Och om förbundet ska driva att yrkesreglerna ska ingå i de frågor som prövas av medieombudsmannen.
Det skulle det kunna vara om, men det bygger på att mediebranschen vill det.
Det vill säga Kaspar Opitz.
Vill branschen att MO ska hantera dessa frågor så tror jag att vi skulle kunna göra det på ett väldigt professionellt och bra sätt. Men det bygger på att medierna går samman och önskar detta.
Och vilka fördelar skulle finnas för att det här är någonting som du skulle se över?
Igen har ju då prövat enskilda reportrar, det skulle ju inte vi göra, vi skulle pröva utgivare medier. Vi skulle kunna pröva alla, alltså det handlar inte om man är medlem i ett fackförbund eller inte. Och sen framförallt tror jag vi skulle i så fall pröva yrkesetik som är kopplade till publiceringar, det vill säga där publiceringen och den yrkesetiska problematiken går samman. Ungefär som man gör i Norge, och som funkar väldigt bra där.
Vad talar emot då att göra på det viset?
Yrkesetik är allt från att man kanske hittar på citat eller beter sig illa under en intervju eller är full på jobbet när man gör... Alltså det är så brett och svårt och vad är då en fråga som ska prövas av till exempel en medieombudsman och vad är en fråga för en HR-avdelning på ett medieföretag att ta tag i sin egen medarbetare?
Kaspar Opitz tycker inte att ansvaret ska ligga på den enskilda journalisten utan på ansvarig utgivare. Och han tycker att det norska systemet är intressant.
Jag själv sneglar på den och pratar mycket med min kollega i Norge. Och jag tycker att där funkar det väldigt bra. Det är stor trovärdighet, det är professionellt skött. Det är ingen jättestor sak. Skillnaden mellan Norge och Sverige, här är yrkesligen hela tiden ifrågasatt om IGN är rätt instans. Och så här. I Norge är det väldigt lugnt kring den frågan. Och jag skulle säga att de har hög trovärdighet i den process de har där. Och det talar ju väldigt mycket för den varianten.
Nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några små, delikata medienyheter från veckan som gått.
Ju färre ägare, desto bättre nyheter. Ja, det är lite förvånande. Resultatet visar en studie från Jönköpings internationella handelshögskola som publicerades i veckan. Studien som finansierats av Konkurrensverket har undersökt över 2 miljoner artiklar mellan 2014 och 2022 från 108 svenska dagstidningar. Och den visar att både kvaliteten på artiklarna och andelen innehåll i tidningen som är journalistik har ökat under den undersökta tidsperioden, samtidigt som de undersökta medierna fått allt färre ägare. I studien har man tränat en artificiell intelligens att värdera vilken kvalitet en artikel har enligt en schweizisk definition på nyhetskvalitet, som bland annat värderar i vilken utsträckning medierna sätter nyheterna i ett sammanhang. Högst kvalitet av alla medier i Sverige har enligt studien Svenska Dagbladet. Det här skriver bland andra nyhetsbrevet Malmsten om medier om i veckan. Organisationen Utgivarna kräver ett möte med justitieminister Gunnar Strömmer efter uppdraggranskningsprogram om nätbedragare. Uppdraggranskning kan bland annat visa hur ägarbolaget till Facebook och Instagram, Meta, inte bara underlåter att göra någonting åt problemet utan även tjänar miljonbelopp på bedrägliga annonser. Utgivarna vill nu att Gunnar Strömmer tar bolaget i örat och tvingar dem att göra något åt problemet. Streamingkriget har lett till att flera tjänster höjer sina priser. Det skriver Omni Media Brief om. Bland annat har Netflix, Disney Plus och Spotify höjt priserna. Det här kommer samtidigt som flera aktörer inför nya premiumabonnemang och bantar ner utbudet i de lägre prisklasserna. Enligt Business Insider planerar till exempel Spotify att införa en premiummodell där superfans kan betala extra för att få tillgång till vissa låtar. Och så ska vi berätta att granskningsnämnden för radio och tv har fällt medierna i P1 för osaklighet. Den 12 oktober förra året sände vi i medierna ett inslag om att sajten Insikt 24 klandrats i mediernas etiknämnd. Den klandrade artikeln var ett referat av en publicering på sajten Dumpen, där en person som påstods ha sexchattat med en fiktiv 14-åring hängdes ut med namn och bild. Granskningsnämnden skriver i sitt beslut att Sveriges Radio inte visat grund för ett påstående i inslaget om att mannen konfronterades av Dumpen när han skulle möta den fiktiva 14-åringen och att den därför var felaktig. Uppgiften rättades senare här i medierna. Nämnden anser dock att det, citat, ställs särskilt stora krav på noggrannhet på saklighetskontrollen inför en rapportering med uppgifter om en enskild person av det här slaget. Mot bakgrund av den felaktiga uppgiftens karaktär anser nämnden att felet var så allvarligt att inslaget stred mot kravet på saklighet, oaktat Sveriges Radios rättelse av uppgiften.
Att berätta om en persons asylärende med efterföljande granskning av Migrationsverkets beslut har blivit en vanligt förekommande form av reportage. Det är ofta känslostarka berättelser där personen själv berättar om sin situation och det fruktansvärda som kan vänta i hemlandet vid en utvisning. Och samtidigt som Migrationsverket ofta framstår som enögda byråkrater. Och de senaste veckorna har några ukrainska fall av migrationsärenden fått stor uppmärksamhet i nyhetsrapporteringen och i sociala medier. Men just när det gäller ukrainska medborgare så finns det speciella omständigheter som skyddar från utvisning. Men de omständigheterna glöms och göms märkbart ofta bort i publiceringens vinkel.
För det första så finns det såklart väldigt många bra berättelser där vi också får beskriva komplexiteten i lagstiftningen och hur vi har resonerat när vi har fattat våra beslut.
Det här är Jesper Tengroth. Du har säkert sett och hört honom i media förr. Han är ofta den som svarar när journalister ringer till Migrationsverket. Han är presschef på myndigheten, men börjar bli less på att få kläskott för vad han menar är journalisters stundvis ensidiga rapportering.
Man tenderar att hårdvinkla eller välja bort eller kanske glömma fakta som gör att det blir ganska snett. Och där vi ju framstår som kanske helt känslokalla eller inkompetenta och som i förlängningen kan leda till både hat och hot mot den som uttalar sig från vår sida eller mot en enskild handläggare eller så. Och det är ju lite tråkigt.
Migrationsärenden är omgärdade av en komplex lagstiftning där flera parametrar måste vägas in.
EU har ju beslutat om ett massflyktsdirektiv och det innebär att personer som kommer från Ukraina eller som har uppehållstillstånd i Ukraina, de får automatiskt skydd i Sverige och i EU under tiden som det här massflyktsdirektivet gäller. Och just nu så gäller det till mars 2026. Så det innebär att om du kommer från Ukraina och säger jag vill ha skydd, då får du skydd.
Och då spelar det ingen roll från vilken del av Ukraina man kommer ifrån, eller?
Nej. Massflyktsdirektivet omfattar alla ukrainska medborgare. Det omfattar de som har uppehållstillstånd i Ukraina, som alltså är flyktingar som har flytt till Ukraina. De kan också få skydd enligt massflyktsdirektivet.
Migrationsverket utvisar till Ukraina, men bara om personen i fråga inte upplever sig i behov av skydd.
Vi har haft ett antal ärenden där individer har fått avslag på ansökningar på andra grunder, alltså andra delar av lagstiftningen. Ja, men om man bara går på det så riskerar de ju att utvisas ur Sverige. Men de får ju skydd i Sverige om de skulle säga så här, men jag vill ha skydd. Då kommer de att få det i enlighet med massflyktsdirektivet.
Och några av fallen med ukrainska medborgare som fått avslag på sina ansökningar om permanenta uppehållstillstånd har fått stor uppmärksamhet i media de senaste veckorna och stor spridning i sociala medier. Bland annat en 18-årig tjej i Sollefteå som SVT Västernorrland gjort reportage om.
Hon har en jurist som arbetar med att överklaga beslutet. Efter ett inlägg på TikTok med 400 000 visningar har hennes öde blivit viralt.
Hon kom till Sverige när hon var 8 år.
Kristin Hanell är tillförordnad redaktionschef på SVT Västernorrland.
Migrationsverket har beslutat att hon och även hennes bror ska utvisas då till Ukraina.
I det första inslaget berättar 18-åringen själv om sitt fall. Och i en uppföljande publicering uttalar sig hennes jurist som lyfter vad hon anser är svagheter i Migrationsverkets bedömning. Men massflyktsdirektivet nämns inte alls och Migrationsverket får aldrig komma till tals.
Nu vet jag faktiskt inte exakt varför vi inte gjorde en intervju med Migrationsverket i just det här fallet, för det har vi gjort ibland tidigare, men och det är möjligt att vi hade fått en bredare bild och hade kunnat göra annorlunda här. Men i det här fallet så refererade vi till Migrationsverkets beslut, men vi intervjuade dem inte själva då.
Men det är ju lite speciellt med just medborgare från Ukraina, för att det som gäller dem är ju massflyktsdirektivet. Varför nämner ni inte den möjligheten?
Alltså det vi fokuserade på i den här publiceringen, det var ju hennes starka berättelse om hur hon som en 18-årig ska utvisas till Ukraina. Och det var vårt fokus att berätta den storyn. Vi tyckte också att det var intressant att berätta att det faktiskt sker utvisningar till Ukraina trots att kriget pågår där borta. Det är ju så att vi väljer ju alltid bort viss information. Och vi fördjupade oss aldrig huruvida det finns möjlighet för henne att få stanna genom det här massflyktsdirektivet.
Får man verkligen då som tittare hela bilden av hennes fall?
Jag vet inte om det var rätt eller fel att göra så, men det är alltid så att det ingår i vårt jobb att man alltid väljer bort information. Och i det här fallet så tänkte vi att hon har ju då ansökt om ett permanent uppehållstillstånd. Ett massflyktsdirektivet är ju ett tillfälligt skydd och något helt annat. Men visst, det är möjligt att vi skulle ha tagit med det, men vi valde bort det helt enkelt. Vi fördjupade oss aldrig i den frågan.
Såklart är ett permanent uppehållstillstånd bättre.
Jesper Tengroth på Migrationsverket igen.
Men om valet står mellan att man upplever att man tvingas tillbaka till ett krig eller att få skydd i Sverige i enlighet med massflyktsdirektivet, så tänker jag att skyddet ändå är starkare. Men det är ju upp till den enskilde.
Han tycker också att det blir en form av kampanjjournalistik när inte Migrationsverket också får förklara.
Jag tror att man ju är med i media därför att man vill att ens ärende ska få en annan utgång. Vi är ju medvetna om det, och jag hoppas att reportrarna som gör de här grejerna också är medvetna om det. Här får den här individen berätta, ge sin berättelse, och den är ju sann för den personen såklart. Medan vi då har en myndighetsuppdrag att granska det som personen säger och fatta ett beslut utifrån det.
Ett annat uppmärksammat migrationsärende handlar om en annan 18-årig tjej vars hela familj fått beviljat permanent uppehållstillstånd, men inte hon. Något som Migrationsverkets långa handläggningstider gjort sig skyldig till. En gripande historia som flera medier lyft, bland annat SVT Norrbotten.
Hon kan inte klara sig i land som har inga släktingar. Och det är omöjligt att åka till land som har krig nu.
Som utgivare tycker jag inte att det är kampanjjournalistik.
Marcus Melinder är redaktionschef på SVT Norrbotten.
Jag tycker ändå att vi är tydliga med att det här beslutet från Migrationsverket är inte definitivt på något vis. Det är ju sällan myndighetsbeslut. De går ju att överklaga.
Publiceringen är uppdelad i två, där 18-åringens berättelse ligger högst upp. Det är intervjuer med henne och hennes mamma och klippbilder som växlar mellan hennes gosedjur och krigsbilder från familjens hemstad i Ukraina. Längst ner i publiceringen finns en kort intervju med Migrationsverket. Att hon kan få skydd av massflyktsdirektivet nämns bara kort i sista stycket i den medföljande artikeln och inte alls i videoinslagen eller i SVTs klipp om storyn på TikTok och Instagram.
Ja, jag vet inte om det finns någon direkt tanke med det. Det finns ju liksom med i publiceringen att den möjligheten finns.
Mm. För det nämns ju inte alls i videoinslagen.
Nej, alltså våra publiceringar är ju en helhet. Det är ju text och det är rörlig bild. Och ofta så försöker vi ju då att liksom lägga ren fakta och så vidare i text. Och kanske ha då med de här liksom intervjuerna, känslorna. Det som inte går att förmedla på samma sätt i text, det har vi då i rörlig bild. Så att det ska betraktas som en hel publicering.
Jag tänker att hela vinkeln är ju att hon ska utvisas till det där det är krig. Och det går ju rakt in i hjärtat, det här reportaget. Är det inte viktigt då att liksom framhålla det lite mer? Att så att säga alla hopp inte är ute för henne?
Nej, men alltså det som var syftet här var väl ändå att visa att här kan liksom en 18-årig tjej utvisas medan hennes familj får stanna. Det var ju liksom själva vinkeln på det här jobbet. Och så jag tycker nog ändå att som helhet så är publiceringen komplett.
Det första inslaget, det som bygger den här väldigt starka berättelsen, det är den som blir viral. Och den folk sitter och tänker, åh fy fan, hur kan det vara så här?
Jesper Tengroth på Migrationsverket är skeptisk till uppdelade publiceringar.
Och där kanske inte vi ens är med. Har vi tur så nämns vi i liksom texten inne på en webbplats och texten så står det något, får vi säga någonting kort. Och sen kanske det ligger då en intervju med oss allra längst ner i den här artikeln. Fördelen, ja, vi får ju kanske en hel minut på oss att förklara hur det ligger till med saker och ting. Nackdelen är ju att dit orkar ju ganska få människor scrolla. Och alltså sätts bilden, det som pumpas ut och delas i sociala medier, det är ju den enskilda individen och hur kallsinniga, vilka puckon vi är. Men vår förklaring kommer inte med.
Sist här hörde vi Jesper Tengroth, presschef på Migrationsverket. Och det var allt från oss på medierna för den här veckan. Och du, följ medierna i SR Play-appen för att aldrig missa när vi släpper nya avsnitt eller extra långa poddar. Tryck bara på det lilla hjärtat. Ljudet skötte Johan Hörnqvist. Producent för medierna är Erik Petersson. Och jag heter Martina Pierrot. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.